Om vi skulle ställa frågan, varför har vi den här gudstjänsten här i Saronkyrkan idag? Eller varför har vi den här kyrkan? Varför sjunger kören? Varför spelar orgeln? Varför står jag här i den här predikstolen? Varför samlas vi på det här sättet egentligen? Varför har du kommit hit? Varför lyssnar du på vår gudstjänst över närradion idag? Vad förväntar du dig av den här gudstjänsten? Förväntar du dig att den ska påverka ditt liv i något avseende? Med tanke på veckan som ligger framför. Med tanke på livet som ligger framför. Om jag skulle säga så här. Om det här vore den sista gudstjänsten i ditt liv. Vad skulle du då önska att den gav just dig? En del av oss har kommit hit av gammal vana. Det är för att det är söndag och man brukar ju gå till kyrkan då. Och sa de. Och man förväntar sig ingenting särskilt utan uppfyller nästan bara en förpliktelse. Andra har kommit med en djup längtan att någonting ska ske. Med behov som de önskar ska bli mötta under den här gudstjänsten. Andra har kommit hit därför att de söker Gud. Och skulle ingenting hellre vilja än att finna honom den här gudstjänsten. Andra brottas med svåra tvivel. Och har kommit hit för att om möjligt få svar. Kanske idag. En del bär på sorg. Och har behov av att bli tröstade. Andra känner sig svaga och skulle behöva uppleva andlig förnyelse och styrka. Andra står i en valsituation av olika slag. Och är ovissa om vilken väg man ska gå. Och kanske den här gudstjänsten man har kommit hit för att om möjligt få vägledning, undervisning och hjälp ifrån Gud. Andra finns med här idag som är på väg bort ifrån Gud. Som lever i obekänt synd. Och som ingenting mer skulle behöva. Eller skulle behöva bättre. Än att idag få göra upp både med Gud och med människor. Och komma på rätt väg igen. Och börja närma sig Gud igen. Bryta upp ifrån synden. Vända tillbaka till Gud. Andra i den här gudstjänsten känner smärta i sin kropp. Sjukdom eller smärta i sin själ och längtar ivrigt efter ett Guds ingripande. Vad är den kristna gudstjänsten till för? Den är till för att möta alla de här behoven som jag har räknat upp. Men det kanske ändå inte kan ske just på det sätt som Nya testamentets gudstjänster var avsedda att möta just de här behoven. Det är för att den här gudstjänsten är inte strukturerad som den nytestamentliga gudstjänsten tydligen var. Här är det nästan bara envägskommunikation. En person som talar till flera hundra andra. Och det är ganska olikt den situation som vi läser om i första Korinthierbrevet 14. När ni samlas har var och en något att bidra med. Vers 26. Ändå så tror jag att Guds mening är att du ska kunna lämna den här gudstjänsten och säga till dig själv, jag har fått tröst. Jag har blivit styrkt i min tro. Jag har blivit fördjupad i min kärlek till Gud och i min kärlek till församlingen. Jag har fått någonting att tillämpa i mitt liv. Att du ska kunna lämna den här gudstjänsten annorlunda än när du kom in. Men hur kunde dessa syften fullbordas i församlingen i Korint, som inte hade någon kyrka, som inte hade någon orgel, som inte hade någon kör, och hör och häpna, som inte hade någon predikant heller? Ingen talarstol. Och ändå så är jag beredd att tro att de lyckades bättre än vad vi kanske lyckas i en sådan här gudstjänst, mänskligt sett. Hur kunde Paulus skriva så här? Hur vågade han satsa på att säga att när det kommer samman så kommer det att ordna sig så bra, för att var och en har någonting särskilt att bidra med? Jo, han trodde på de andliga nådegåvorna. Han trodde på församlingen, och han trodde att Gud i församlingen hade implanterat och utrustat människor med specifika andliga nådegåvor som skulle komma till nytta när församlingen samlades till gudstjänst. Var inte det vågat? Ja, vi kanske tycker det. Och i den andligen omogna församlingen i Korint så höll man ju också på att missbruka den här gudstjänstformen och missbruka användandet utav de andliga nådegåvorna, särskilt tungotalets gåva. Och i kapitel 14 så försöker Paulus komma till rätta med det här missförhållandet. Och han uppehåller sig nu särskilt omkring tungotalets och profetians nådegåvor. Men lägg märke till att ingenstans i det här långa kapitlet framskymtar en lösning som skulle gå ut på: det är bäst att vi skaffar in professionella experter att ta hand om gudstjänsterna, som är utbildade och vet hur det ska gå till. Ingenstans har han ett sådant förslag att komma med. Han var full av förtroende för den helige ande och för vad den helige ande kunde göra i församlingen när den var församlad, och för vad den helige ande ville uttrycka genom de andliga nådegåvorna. Och vi ska följa honom i hans argumentation i det här kapitlet lite grann, för att sen komma tillbaka till den här 26:e versen och se på gudstjänstens syfte, struktur och innehåll. I den första versen i 14:e kapitlet så börjar Paulus med att säga: sträva efter kärleken. Och vi har redan sett i det 13:e kapitlet att detta var ju själva grundstenen för att församlingen överhuvudtaget skulle kunna fungera. Kärleken var den miljö i vilken de andliga nådegåvorna trivdes och kunde fungera. Kärleken måste ges första platsen, men sök också vinna de andliga nådegåvorna, helst profetians gåva. Och så kommer han in och kontrasterar tungotalet och profetians gåva. Och vi måste få tala lite grann om just tungotalets gåva, den här gudstjänsten, för att göra rättvisa åt det här kapitlet. Många står nämligen frågande inför det här med tungotal. Man kanske har hört det någon gång, eller tror sig ha hört det. Man vet inte riktigt vad man ska tro. En del har blivit skrämda, andra har blivit fascinerade och uppbyggda. Tungotal förekommer tyvärr också i andra religiösa sammanhang än kristna. Buddhistiska sekter, muslimska sekter, i extatiska stämningar frambringar ljud som skulle kunna liknas vid tungotal, i åtminstone dess extatiska former i kristna sammanhang. Vad är det då som skiljer egentligen, eller ursprungligen? Vad är det som gör Nya testamentets tungotal unikt både till innehåll och till struktur och karaktär? Vad säger Bibeln om den här gåvan? Varför gavs den? Och vad tjänar den egentligen för syften? Redan Jesus sa så här i Markus 16 och 17: dessa tecken skall följa dem som tror. I mitt namn skall de driva ut demoner. De skall tala nya tungomål. Om vi nu förstår nya tungomål så som verkliga språk som man förut inte kände till eller talade, så stämmer det med Apostlagärningarna 2, där det står att lärjungarna, när den helige ande kom över dem, började tala andra tungomål, det vill säga andra än de annars talade. Och det var ju verkligen frågan om talade språk, eftersom människor som var församlade i Jerusalem från olika områden runt om i Romariket förstod vad som talades, och man häpnade storligen, står det. Det är för att man kände igen sitt eget modersmål. Och åtminstone ett 15-tal olika språkgrupper står uppräknade i sammanhanget. Tungotalets innehåll var att man prisade Gud för hans mäktiga gärningar. Det rörde sig alltså om lovprisning till Gud. Vad drar vi för slutsats av detta? Jo, När Jesu löfte om att de som tror skulle tala i nya tungomål, så när detta löfte fullbordades första gången, så rörde det sig faktiskt om talade språk som kunde förstås av dem som förstod språken. Och utifrån den här grunden så tycks det logiskt, tycker jag, att förvänta sig att även vid senare tillfällen då tungotal förekommer i apostlagärningarna, det är frågan om verkliga språk som den helige ande på ett övernaturligt sätt producerade genom talaren. Nästa gång vi möter det här fenomenet är i apostlagärningarna 10, då evangeliet för första gången predikas för hedningarna i Cornelius hus. När Petrus ännu talar, står det, så faller den helige ande över alla där som lyssnar i tro, och de började tala med tungor och prisade Gud. Och när Petrus sedan berättar om det här för apostlarna i Jerusalem, så jämför han upplevelsen i Cornelius hus med vad de själva hade upplevt den första tiden. Det var samma fenomen. Alltså tungotal av samma karaktär, tydligen. Det tredje och sista tillfället som det står nämnt i apostlagärningarna är i det 19:e kapitlet, då de nydöpta Johannes lärjungarna talade med tungor och profeterade, men utan antydan om att det skulle vara något annat tungomål än det som man hittills hade blivit van, så att säga, att höra. Paulus skrev Korinthierbrevet, Lukas skrev apostlagärningarna långt senare, troligen. Men de här två reste ju ofta tillsammans. Lukas kände väl till situationen i Korint. Och när Lukas och Paulus talar om tungomål, så bör de väl i alla fall tala om samma sak. Alltså om den andliga nådegåvan att tala ett främmande språk. Terminologin i apostlagärningarna och första Korinthierbrevet är nämligen densamma. Inga andra brev nämner om den här gåvan. Och även när det gäller innehållet i tungotalet, så tycks det vara detsamma i apostlagärningarna som i Korintförsamlingen. Den som talar med tungor, står det i 14 kapitlets andra vers, han talar till Gud. Det innebär ett upphöjande av Gud, en lovprisning till Gud för hans mäktiga gärningar. Han talar i sin ande på ett sätt som ingen förstår, utom Gud, som ju förstår alla språk. Och det faktum att Paulus säger att han talar hemligheter behöver ju inte betyda någonting annat än att han talar det som för de övriga är oförståeligt, eftersom det är ett språk som de inte känner till. Jag är visserligen öppen för att det kan finnas tungotal av annan form, men för mig så tycks det vara det mest bibelenliga att säga att det egentligen bör röra sig om faktiska språk. Och det är den formen av tungotal som också mest har fascinerat mig, när det har varit påtagligt att här rör det sig om ett på den här jorden talat språk, även om inte jag känner till eller kan det språket. För några år sedan var Biswas på besök, vår broder från Västbengalen, ni vet, i Indien. Och han var bekymrad över situationen där ute i Västbengalen av olika anledningar. Han gick här och var lite tyngd. På annan dag jul så talade han här i vår kyrka. Efter mötet, när han skulle sätta på kläderna för att bege sig hem dit han bodde, så kommer Sven Simonsson, som är bror till Helga och Märta Simonsson. Sven bor uppe i Norrland men var på besök här nere under julen. Kommer fram till Biswas, helt ovetande om hans situation, och börjar tala till honom på bengali. Tröstefulla, uppmuntrande, lugnande ord om att situationen i Västbengalen är helt under kontroll. Du behöver inte vara orolig. Och han sa till mig, du förstår vad lycklig jag kände mig. En börda släppte. Han får en hälsning från en svensk norrlänning på sitt eget språk. En hälsning direkt ifrån Gud. Fantastiskt. Nere på kyrktorget i Sal. Det faktum att det finns en gåva som heter uttydningens gåva, tycker jag också argumenterar för att det måste röra sig om verkliga språk. Språk som alltså kan översättas och bör översättas. Precis som vi i den här gudstjänsten har en tolk, en översättare som sitter där uppe i glasburen och översätter min svenska till engelska för att våra engelsktalande gäster ska kunna förstå. Annars vore ju min predikan för deras vidkommande helt meningslös. Om det inte rörde sig om språk, varför skulle då den som talar i tungor behöva bedja om gåvan att uttolka sitt tal? Han förstod det inte tydligen själv. Varför skulle han annars uppmanas att vara tyst, det vill säga att inte tala i tungor, om ingen uttolkare fanns närvarande i församlingen? Och när Paulus talar om i det här kapitlet i vers 20 framåt att tungotalet är ett tecken för det otroende, så citerar han Jesaja 28, där det står att jag ska tala till detta folk med andra tungor. Och där syftar det enligt sammanhanget på assyrierna och deras språk, alltså på ett för hebreerna främmande språk, assyriska. Vad är då tungotalets funktion och syfte idag? Mitt svar: precis samma syfte som de övriga nådegåvorna, det vill säga att församlingen ska bli uppbyggd. Och det är ju huvudargumentet genom hela kapitel 14. Församlingens uppbyggelse är det högsta målet och det enda målet för de andliga nådegåvorna. Det är bara det att här finns en begränsning då plötsligt med just tungotalets gåva. Eftersom inte alla kan förstå det språk som talas, så kan man ju inte bli uppbyggd om det inte uttolkas. Därför står det i, ja, om vi först försöker definiera vad uppbyggelse egentligen innebär. Jag har försökt studera det här ordet, och rent bokstavligt så betyder det från grekiskan att bygga ett hus. Att bygga upp ett hus. Det är motsatsen till att riva ner och förstöra. Församlingen ses ju som ett tempelbygge som håller på att byggas, eller som en kropp som behöver tillföras näring för att ständigt växa till. I första Thessalonikerbrevet 5 och 11 så står det: uppbygg varandra. I vers 14 så definieras vad som menas med att uppbygga varandra, eller exemplifieras kanske vi ska säga. Uppbygg varandra genom att trösta varandra, genom att tillrättavisa det oordentliga, uppmuntra det motfällda, stöd det svaga, ha tålamod med alla. Tålamod, det behöver vi ha med alla. Ja, det är det här det innebär i praktiken. Och nådegåvorna, står det i 12 kapitlet i första Korinthierbrevet vers 7, de är givna för att de ska kunna vara till nytta. Och i 12 versen i 14 kapitlet: på samma sätt med er, när ni nu söker vinna andliga nådegåvor, försök att få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Men här har alltså tungotalet en begränsning. Därför, säger Paulus, är tungotalet underlägset profetians gåva. Tungotalet kan visserligen användas till självuppbyggelse, det blir liksom en biprodukt, men det är så med alla nådegåvorna, att man blir uppbyggd själv av att använda dem. Men huvudsyftet med de andliga nådegåvorna är aldrig självuppbyggelse, utan församlingens uppbyggelse. Därför, om någon talar i tungor, så kan det inte uppbygga församlingen om det inte uttolkas. Och han illustrerar ju det här i vers 6 och framåt, att det är som ett instrument som tonerna inte hålls isär på. Precis som man gick till pianot och slog ner alla tangenter samtidigt i en viss sång. Alla tonerna som den sången innehåller slog ner dem samtidigt. Du skulle inte kunna urskilja någon melodi och stämma in i den sång som var meningen, utan det skapar förvirring och olust. På samma sätt är det med den andliga nådegåvan att tala tungor om den inte uttyds. Det är som en stridstrumpet som är meningen att väcka stridsmannen och soldaterna till vaksamhet och redo, göra dem redo för strid. Men om trumpetsignalen gör en väldigt diffus och otydlig ton ifrån sig, så vet inte soldaten riktigt vad han ska iaktta för hållning, så att säga. Därför de andliga nådegåvorna och tungotalets gåva här måste tolkas, översättas, så att man vet hur man ska handla. Det vore ju meningslöst om jag stod här och predikade kinesiska. Ja, jag skulle inte kunna göra det. Men om någon stod här och talade kinesiska till oss idag, han kunde säga aldrig så riktiga och sanna saker. Det skulle inte beröra oss ett dugg. Och det är det som Gud ändå vill med predikan, med förkunnelsen, med allt som sker i en gudstjänst. Det ska beröra våra liv. Ingenting ska vara för mig själv, utan det ska vara alla till godo. Nu är det ju inte så att Paulus försöker nedvärdera tungotalet. Tvärtom, han säger i vers 5: jag vill gärna att ni alla talar i tungor, men helst att ni profeterar. I vers 18 så står det: Gud vare tack, jag talar mer tungor än någon av er. Och i vers 28 så visar han ju, när församlingen kommer samman, att i vers 27, att tungotal gärna ska äga rum. Två eller tre dock får det begränsas till varje sammankomst, en i taget. Men därmed har han deklarerat sin värdering, höga värdering av den här formen av andlig nådegåva. Men i jämförelse med profetians gåva så är tungotalet inte av samma värde. Och korinterna, de hade överdrivit värdet av tungotalet. De hade velat ha gåvan för att nästan få briljera med den i gudstjänsterna. Och det här var ett tecken på andlig omognad. Att söka tungotalet för sin egen skull är ett tecken på andlig omognad. Ja, Paulus säger i vers 20: bröder, var inte barn till förståndet. Handla inte på ett sånt här barnsligt sätt. Tungotalet var en sån där gåva som uppväckte lite sensation, som väckte uppmärksamhet, du vet. Men om ni ska vara barn, säger han, så var det i så fall i förhållande till ondskan, inte till förståndet, när det gäller att förstå vad som är bäst för församlingen. Barn har ju en tendens, vet du, att föredra det som glittrar och sprakar framför det som är värdefullt. Jag hörde om två barn som var släkt med en, som hade en farbror som ägde ett leksaksvaruhus. Och när barnen kom på besök till stan, så sa han till sina brors barn: nu får ni gå runt i varuhuset och välja ut precis vad ni vill ha, en sak var. Vilket tillfälle för en unge, va? Där fanns cyklar, där fanns dockvagnar, där fanns alla möjliga dyrbara fina leksaker. Efter bara ett par minuter dock så kom den lilla flickan springande: det här vill jag ha, glädjestrålande, och lyfte upp ett litet glashalsband för ett par kronor. Det var hennes förtjusning, det var hon nöjd med. Var inte barn till förståndet. Var inte barn när det gäller att se på de andliga nådegåvorna. Se till vad som är mest värdefullt för församlingen. Då var det alltså bättre med profetian. Och nu ska vi försöka förklara också lite grann vad denna gåva innebar. I Gamla testamentet så var en profet den person genom vilken Guds uppenbarelse kom. Guds självuppenbarelse. Profeterna talade Guds auktoritativa ord. Gud sa till Mose: jag ska vara med din mun och lägga mina ord i din mun och lära dig vad du ska tala. Till Jeremia sa Gud: se, jag lägger mina ord i din mun. Profeterna hade tillträde till Guds råd. De hörde Guds röst inom sig, och på ett tvingande sätt så frambar de Guds budskap. Och produkten av deras verksamhet finns nedtecknat i gamla och nya testamentets heliga skrifter. För även nya testamentet, skrivet av apostlar och profeter, det står i Efesierbrevet 2:20 att församlingen är grundad och byggd på apostlarna och profeternas grundval. Det handlar om en tro och ett trosinnehåll som en gång för alla är överlämnad åt det heliga. Ingenting får läggas till, ingenting får dras ifrån. I den bemärkelsen finns det alltså, efter det att den gammaltestamentliga och nytestamentliga kanon har avslutats, ingen som kan uppträda och göra anspråk på att vara profet i samma bemärkelse som under gamla och nya testamentets tid. Men när vi läser Nya testamentet och lite grann i den här övergångsperioden i apostlagärningarna, så ser vi att profettjänsten och lärartjänsten stod väldigt nära varandra. Det heter i Apostlagärningarna 13 om de här fem männen att de tjänade som profeter och lärare i församlingen i Antiochia. Och vid ett tillfälle i Apostlagärningarna 11:27 så står det att det kom några profeter från församlingen i Jerusalem till Antiochia. En av dem hette Agabus. Och genom honom så uppenbarade den heliga ande att en stor hungersnöd skulle komma över världen. Och tack vare den kunskapen så kunde de kristna förbereda sig för den kommande nöden, vilket de också gjorde. När Nya testamentet sedan talar om profetians gåva, så tycks den ha mer av den funktionen att göra, nämligen att uppmuntra, att trösta, att styrka de kristna i deras tro. Mer av den funktionen än att komma med ny uppenbarelse. Judas och Silas kallas profeter. De kommer till Antiochia och det står om dem att de uppmuntrade och styrkte bröderna i deras tro. Profetians gåva i vår tid behöver alltså inte betyda samma sak som att vara profet i gammaltestamentlig eller nytestamentlig tid. Men gåvan att profetera, profetians gåva, finns lika fullt idag. Och Paulus vill att så många som möjligt ska ha den här gåvan. Han ser helst att alla har den, tycks det som. Därför att den här gåvan, enligt vers 3 i första kor 14, tjänar till att bygga upp människor, att förmana människor, att trösta. I vers 31 så ser vi att den tjänar till att man får lära sig något, att man får uppmuntran genom det profetiska budskapet. Så resultatet av den profetiska gåvans användande, den liknar väldigt mycket resultatet av förkunnelsen av Guds ord. När Paulus säger i 2 Timoteus 3:17 att Guds ord, det kan tillrättavisa, bestraffa, upprätta, ge fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska blir fullt färdig till allt gott verk. Då liknar det den funktion och det resultat som profetians gåva är ämnad att ge. Redan Bibelns profeter förresten använde Guds ord för sina budskap, la ut skrifterna, tolkade vad som redan var givet. Därför så tror jag att det är riktigt att säga att i förkunnelsen finns en profetdimension, bör finnas en profetdimension. En förkunnare bör hämta näring ifrån Guds uppenbarelse och ge det vidare till församlingen. Bör dra, så att säga, ifrån den uppenbarelse som redan är given och lämna det till församlingen i den heliga andes smörjelse och kraft. Det är en profettjänst. Men det utesluter inte att den profetiska gåvan bör finnas i församlingen i rikt överflöd, höll jag på att säga, i väldigt stor utsträckning. Därför att Gud ofta på ett speciellt sätt kan vilja rikta sig till församlingen i den situation i vilken den nu står, och till enskilda människor i den situation som du just nu står och skulle behöva kanske en personlig hälsning ifrån Gud. Ett ord av tröst, ett ord av varning, ett ord av förmaning, uppmuntran, just till mig, just till dig. Det kanske du får genom predikan, men det kan du också få genom en profetisk hälsning. Och den här gåvan, säger Paulus, till skillnad från tungotalets gåva, den är ju av särskild betydelse också i relation till den oinvigde eller den otroende som möjligen besöker gudstjänsten. För genom den här gåvan kan Gud på ett särskilt sätt avslöja vad som rör sig i en människas hjärta och vad hennes verkliga belägenhet består i när hon är där utan Gud. Därför säger han i vers 24: anta att allesammans talar profetiskt. Om det då kommer in en som är otroende eller oinvigd, då blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla, och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillbeder Gud och ropar: hos er finns verkligen Gud. Tungotalet har en tendens att människor drar slutsatsen, åtminstone om det sker på ett oordnat sätt: de här är ju galna, de talar språk som ingen förstår. Ja, så står det i vers 23. Men profetians gåva däremot har en förmåga att avslöja vad som rör sig i den privata människans innersta. Det som ingen människa kan se igenom, det kan Gud se igenom och uppenbara genom förkunnelsen och genom det profetiska budskapet. Och det skulle vi behöva mycket mer utav, för att människor skulle vända sig till Gud. Ibland predikar man som man, ja, man blir hes, man blir trött, man blir alldeles upptagen av detta stora att dra människor till Kristus, men ändå händer det inte. Och ändå vet man att i gudstjänsten finns människor som skulle behöva göra upp med Gud idag, men ändå är deras hjärtan tillslutna. Vad är det som till slut ska få dem att falla ner och säga: hit men inte längre, nu vill jag ha med Gud att göra, bed för mig? Att det kunde träffa någons hjärta här idag. En förkunnare stod mitt uppe i sin predikan och plötsligt så säger han: här finns en man som har stulit 4,25. Det var ingen märkvärdig summa, men du har sånt samvetskval för det här, så innan du lämnar tillbaka pengarna och gör upp med Gud och människor, så får du ingen frid i din själ. Och så fortsatte han att predika. Och långt senare så kommer en man till honom i ett mötessammanhang och säger: hur kunde du veta att jag var skyldig 4,25? Och han kunde inte förklara varför. Han hade bara fått det liksom mitt i predikan, denna profetiska uppmaning: gör upp med Gud, gör upp med människor, annars får du aldrig ro i din själ. Och så måste synd klaras upp. Du förstår, när Gud talar, då skär det rakt igenom. Vi känner: jag orkar inte stå emot längre. Att det kunde ske här idag, att du som bär på ett hårt hjärta kunde få smälta ner och ta emot Guds förlåtelse. Utsläck inte anden, förakta inte profetiskt tal, men pröva allt. Det ser vi att den profetiska gåvan, den har också den en begränsning. Den är mänskligt influerad, därför att den går genom en mänsklig kanal. Därför är det församlingens ansvar att pröva allt och behålla det som är gott. Det som överensstämmer med Guds ord i ett profetiskt budskap, det bär sin egen auktoritet. Det som inte stämmer överens med Guds ord, det skapar tveksamhet och försiktighet hos Guds barn, och det kan sovras bort. Men det här ska inte vara något hot emot att använda gåvan, utan det ska istället vara en trygghet för den som eventuellt har gåvan. Församlingen ska pröva vad jag säger, Och vi får kosta på oss att göra misslyckanden. Och förtrösta på att Gud, den helige ande, förstår att beskydda församlingen från det som är ren villfarelse och från det som är mänskligt. Generellt kan sägas att ju mera mogen en församling är i andligt avseende, desto bättre förstår den att bruka de andliga nådegåvorna. Ju längre du har hunnit på helgelsens väg, desto bättre kan de andliga nådegåvorna fungera i ditt liv och bli mera gudomliga än mänskliga i sitt utövande. Till sist då så slutar Paulus med några praktiska råd vad gäller nådegåvornas bruk i relation till gudstjänstens syfte, som vi alltså kommer tillbaka till i vers 26. När ni samlas har var och en något att bidra med. En sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Paulus ville att gåvorna skulle komma i bruk, men inte på ett konkurrerande sätt, inte på ett självtillfredsställande sätt, utan på ett ordnat och värdigt sätt. Det står att allt ska ske värdigt och med ordning, vers 40. Men du ser, i församlingen, när man kom till mötessammankomsterna i Korinth, så fanns det inget uppgjort program. Det måste ha varit väldigt spännande att gå till församlingsmötena i Korinth. Man visste inte riktigt vad som skulle hända. Det var väldigt flexibelt. Det var väldigt stor frihet, men inte oordning. Åtminstone säger Paulus, det får inte vara oordning. Det får inte vara ovärdigt. Det vore att förneka den Gud som tillbeds, som ju är fridens, harmonins och ordningens Gud. Och när vi kommer samman, då ska själva sammankomstens karaktär vittna om att Gud, den helige ande, är i kontroll. Därför sker saker och ting på ett värdigt och ordningsamt sätt. Men till de kristna sammankomsterna i Korinth gick man inte för att vara en passiv lyssnare, utan för att ha någonting att ge. Tänk dig det. Det uppmuntrar inte den här formen av gudstjänststruktur till, eller hur? Men jag tror att det måste i församlingen finnas former för sammankomster dit man kan gå och vilja ge och få tillfälle att ge någonting. I Korinth så var sammankomsterna av så stor frihet och flexibilitet att om det var någon som kände att han hade någonting att meddela, så fanns det utrymme för det. Varsågod, välkommen, nu är det din tur. Ja, det ser inte ens ut att ha funnits någon som ledde mötena mer än den helige ande. Vågar vi tro på sånt? Vågar vi lita på att om vi bara samlades, inte i en sån här stor grupp förstås, men i mindre sammanhang, ett förlitande på att den helige ande i den här gruppen har lagt ner nådegåvor som han vill låta komma till funktion, lugnt sitta och vänta på att så ska hända? Ja, jag tror inte det sker på en gång. Jag tror dock om en inlärningsprocess här. Om vi ger Gud möjlighet på det här sättet, vilket kanske bäst sker i våra nattvardsstunder eller i kretsmötena, någonting mycket spännande skulle kunna börja ske. Andliga nådegåvor skulle utmanas, skulle uppväckas och utvecklas, vilket de inte gör i en gudstjänst av det här slaget. Ja, vi hade lite grann av det här på söndagskvällarna för något år sedan. Och jag måste nog säga att det har varit de bästa mötena jag har varit med på i den här församlingen. Vi lät så att säga ordet vara fritt. Vi litade på att Gud hade lagt någonting på någras hjärta. Och det stod aldrig fel. Det kom fram ibland upp till 10 stycken en i taget. Och hade någonting att ge, som vi blev så välsignade av att ibland grät av glädje. Vilken potential det finns i församlingen, hos er som sitter här och lyssnar. Var och en har någonting att ge. Och du skulle utvecklas i ditt andliga liv, i din andliga nådegåva, om det gavs tillfälle för dig att ge. Så att det inte bara gick till en gudstjänst och tänkte, vad ska jag få idag nu då? Eller, det är ingen idé, jag går på kretsmötet, jag får ändå ingenting. Istället kunde gå med den här attityden. Jag har någonting att ge. Jag går i första hand inte för att få, utan för att ge till mina syskon. Den helige ande vill ge något genom mig. Vilken annorlunda attityd. Vilken förväntan. Vi måste lära oss alltså att förtrösta på den helige ande. Jag vet det finns faror och problem här. Det kan missbrukas. Men vi måste lära oss att vara ivriga att hålla fast vid den helige ande bor i sin församling. Han kan leda. Han kan utveckla saker och ting som kanske aldrig vi skulle kunna med vår programverksamhet få igång. Låt oss gå in i detta spännande. Låt oss redan använda nattvardsstunden här om några minuter till att börja tro och praktisera det. Det var så gott förra nattvarden vi hade när Lillemor Ros kom fram och gav sitt vittnesbörd. Vad tacksamma vi var att få höra någon annan än pastorn säga någonting i ett sådant sammanhang. Jag längtar att få höra dig. Jag vet att många som skulle bli uppbyggda av att få höra just dig meddela någonting. Eller bedja, tacka Gud, tala i det tungomål som Gud har givit dig, frambära ett profetiskt budskap. Känn frihet. Låt oss börja lära oss att förtrösta på den heliga ande. Amen. Herre, vi tackar dig för din församling som är så rik, som du har utrustat med såna fantastiska resurser. Förlåt oss att vi har blivit så professionella av oss, att vi bara nästan anställer folk som ska sköta om det hela. När du har lagt ner såna oerhörda resurser och möjligheter i var och en av oss. Herre, låt oss få bli en församling som fungerar. Varje lem har någonting att ge. Frigör de här resurserna, Gud, redan i vårt nattvardsfirande idag, i våra kretsmöten, i våra bönestunder. Låt oss känna att din rikedom bor i oss. Låt din heliga andes välsignelse vila över oss i fortsättningen. I Jesu Kristi namn. Amen.